Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ber. O helge ande, var oss nära. Förklara du vad Jesus gjort. Låt ordet döma, trösta, lära att Herrens lov må bliva stort. Till Jesu fötter böj oss alla och lär oss rätt förstå vårt väl. Låt nådens ljus från höjden falla och skänka frid åt varje själ. Ja, låt oss få se din makt och härlighet. Låt oss se Jesus. I Jesu namn. Amen. Ämnet för predikan idag är på Guds högra sida. Det är några ord från evangelietexten som vi lyssnade till från Markus 16. Men jag går inte in på texten som sådan, utan just det här temat ska vi betrakta. På Guds högra sida. Dagens tema är, som vi hörde, kungen i hans härlighet. Jesus sätter punkt för sin, vi kunde kalla den, karriär. När han nu avslutar sin verksamhet på jorden. Han började i himlen. Han lät sig födas som en människa. Han gick in under människornas alla villkor, inklusive nöd, lidande, sjukdom, till och med i den värsta tortyr och död på korset. Så uppstod han. Och efter det, efter 40 dagar, så for han upp till himlen. Tog igen tillbaka sin makt, den som han hade från början. Så vi kunde säga att cirkeln är sluten. Vi kan läsa sammanfattningen av det här i Filipperbrevets andra kapitel. Där Paulus skriver. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. I den här texten så finns det alltså en sammanfattning av det här som jag nu just kallar karriären. Jesu verksamhet från hans människoblivande, eller egentligen från himlen, han var till i Guds gestalt, människoblivande. Döden på korset och sen också upphöjelsen. Det finns en punkt i det här som vi ännu inte har upplevt. Och det är att han ska återkomma för att döma levande och döda. Då ska alla knän böja sig för honom. Vi tillber honom i tron när han ännu är fördold för vårt öga. På den yttersta dagen ska alla människor tillbe honom. Men det är inte alla som tillber honom med glädje och med tacksamhet och lovsång på den dagen. Utan det är en del människor, väldigt många förresten, enligt vad Bibeln beskriver, som ska falla ner för honom i förskräckelse. De ska till och med ropa åt klippor, falla över oss och skyla oss för honom som sitter på tronen. Han som har en så stor makt. För de har inte känt honom här i tiden. Och de som inte har känt honom här i tiden ska möta hans vrede och hans dom till evig skam, evigt fördärv. Men nu håller vi oss till det som är aktuellt idag. När vi hyllar Jesus Kristus i tron. För att illustrera vad det betyder att sitta på Guds högra, att Jesus sitter på Guds högra sida, ska vi ta ett exempel från Gamla testamentet. En person som blir en symbol för Jesus, hur han förnedrades och upphöjdes. Och det är Jakobs näst yngste son, Josef. Han var Jakobs älsklingsson. Han blev bortskämd. Och det ledde till att hans bröder började hata honom. Och det gick så långt att de sålde honom till hedningar som tog honom med sig till Egypten. Han kom där i tjänst hos en fin, högt uppsatt hovman, Potifar. Och det gick bra för honom. Han tjänade där i huset troget. Men så försökte hans Potifars hustru fresta honom till synd. Och när det inte lyckades, för Josef sa, hur skulle jag kunna göra så mycket ont och synda mot Herren? Då anklagade hon Josef för att försöka förföra henne. Och det ledde till att husbonden Potifar kastade honom i fängelse. Det var inte på den tiden så att det blev några långa rättegångar med vittnen och med undersökningar av hur det verkligen hade gått till. Det räckte med att hustrun anklagade honom. Så fick han tillbringa 13 långa år i fängelse. Och det var minsann inget lätt fängelseliv. Men också under den här tiden gick det bra för Josef. Och han blev upphöjd så att han kunde betjäna andra fångar. Och så fick han en möjlighet att tyda drömmar som han hade visat prov på redan tidigare. Och när farao hade drömt någonting som gjorde honom väldigt olycklig, så då kallades Josef fram. Och så fick han uttyda faraos drömmar om 7 hungerår och 7, eller först 7 goda år och sen 7 hungerår. Och Josef hade förslag hur farao, den store härskaren i Egypten, skulle göra för att hjälpa folket undan den hungersnöd som sen skulle komma och vara 7 år. Josef var den klokaste som han kunde hitta. Han upphöjde Josef till sin närmaste man. Han som hade varit i fängelse, en slav. Han blev upphöjd till faraos, kungens närmaste man. Han satt på faraos högra sida, kunde vi säga. Fastän egentligen satt han inte, utan han åkte runt i landet och gav sina befallningar om hur man skulle samla skördar för att se till att man klarade sig under de 7 svåra åren som skulle komma. Men Josef blev faraos högra hand. Han blev upphöjd. Han kunde sägas ha suttit på faraos högra sida. Farao sa så här åt honom, du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Då ska vi se på det här med höger och högra hand och högra sidan lite mera. Och då måste vi ta ett grekiskt ord, nämligen dexia, som just betyder höger. För det intressanta är när det står i våra biblar Guds högra sida eller Guds högra hand, så står det bara det här ordet dexia. Det står alltså på Guds höger eller att Jesus var Guds höger. Men det betyder just det här att vara närmast i makt och ära. Vi har några sådana ställen som talar om Jesus som Guds högra hand. Vi måste alltså fylla i det här ordet hand eller sida för att få det begripligt på svenska. För det är ju inte begripligt att vi säger att han är på Guds höger. Vi ska ta några ställen som talar just om det här begreppet. När den första martyren Stefanus anklagades av judarna, så då höll han ett långt tal och det slutade med att han såg himlen öppen. Fylld av den helige ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa, se, jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Notera, Jesus satt inte då, han stod. Och det här brukar man tänka så att Jesus hade stigit upp för att rycka ut med sin makt. I Romarbrevets 8:e kapitel skriver Paulus: Kristus Jesus är den som har dött, jag är med den som har uppstått, blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vi ska komma tillbaka till det här just, att Jesus vädjar för oss. Och i Kolosserbrevets 3:e kapitel: om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Andra liknande ställen finns i Hebreerbrevet 10 och i första Petrusbrevet 3. Men så finns också ett mycket intressant ställe i Saltaren, psalm 110. Och det citerar Jesus en gång när han talar med judarna. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Vi måste granska det här lite närmare. Det för oss nämligen till den djupa läran om treenigheten. En lära som är glasklar i Bibeln, men som är för hög för vårt förstånd att fatta. Och som därför lätt blir förkastad, därför att man säger: det här kan inte stämma. Det går inte ihop med vårt förnuft. Vi ska se lite på det här, inte så djupt i alla fall. När David säger i psalm 110: Herren sa det till min herre, så använde han Guds heliga namn, Herren. Han sa till min herre. Och när Jesus talar med judarna så frågar han: hur kunde David säga att min herre, eller han frågar först: vem är det som han talar om? Och judarna svarar: Messias. Och då frågar Jesus: hur kunde han säga till honom min herre? För han var ju hans son. Alltså han visar att hur vår tanke går bet på att förstå det här. Men när Petrus håller sin predikan på den första pingstdagen bevisar han att Jesus från Nazaret, den som judarna korsfäste med hjälp av hedningarna, de laglösa, alltså romarna, var just den herre som David hade talat om som min herre. Han kallade honom också din helige och visade att han var den som judarna väntade på, alltså Messias. Det står så här i Apostlagärningarna 2 som Petrus predikar: därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort både till herre och till Messias. Och nu talar vi alltså om Gud och Jesus, eller Messias, som två skilda personer. Men när han sitter på Guds högra sida utövar han Guds makt i hans namn. Jesus säger klart ut när han samtalar med judarna att han är Gud själv. I Johannes 10 säger han: jag och fadern är ett. Och det finns flera andra sådana ställen där han säger att han har samma makt som fadern. Tilltalet Gud och fadern är alltså ett och detsamma. Men Jesus är ju ändå Gud, för att det står i Johannes evangeliets början: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Ordet var Gud och det var Jesus som var ordet. Ibland brukar det hända att vi använder lite förvirrande språkbruk. Man kan säga så här till exempel: det där om Gud och Jesus, vad ska vi tro om det? Tror du på Gud eller tror du på Jesus bara? Eller tror du på Jesus eller tror du bara på Gud? Eller någonting sånt här liksom lite, kanske som känns förvirrande. Gud och Jesus, hur ska vi förhålla oss till det här båda namnen? Och vem ska vi rikta oss till när vi ber? Ska vi rikta oss till Gud eller ska vi rikta oss till Jesus? När vi säger Gud menar vi ofta fadern. Men Jesus är Gud som vi kan rikta oss till likadant som till fadern. Så båda är lika rätt. Och det är också lika rätt att be till den helige ande som vi gjorde här i början. Han är också Gud, han som hjälper oss att lära känna Jesus. Det förunderliga är att det är tre skilda personer. Fadern är Gud, Jesus är Gud, Jesus Guds son. Anden, hjälparen, är också Gud. helig Gud. Och det är det här som är för svårt att förstå för vårt förstånd. Vi kan inte förstå Gud, vi kan bara tillbe honom i vördnad. Det är alltså helt rätt att kalla Jesus Gud. Paulus gör det i Titusbrevets andra kapitel. Vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Paulus sammankopplar här Gud och frälsare. Tyvärr finns det förvrängningar av det här. Bibel 2000 skriver Gud med litet g just på det här stället. Och det finns ett par andra liknande ställen. Varför gör man det? Jo, det finns tydliga belägg i noterna till Bibel 2000. Att man menar att det inte är så att Jesus är Gud. Han är inte sann Gud. Utan han är lägre än Gud. Därför skriver man Gud i det här fallet med lilla g. Men annars när Gud talar om fadern, då skriver man stora g. Det är fruktansvärt. För man kommer in med förnekelse som påminner om den lära som Jehovas vittnen har. Det är en liten detalj, men den är mycket avslöjande. Det beror på att man inte tror att Jesus är sann Gud, utan en lite mindre Gud. En skapad Gud. Nu ska vi avsluta med att fråga oss, vad betyder det att Jesus har all makt och är kung? Betydelsen av Jesu kungadöme. Det första vi ska säga är att Jesus ber för oss. Han är inför Guds tron. Han har direkt kontakt med Fadern. Vi läser på nytt Romarbrevet 8. Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Det är väldigt trösterikt när vi är bekymrade. Om vi frågar oss om Gud alls hör oss och våra böner. Jesus är hos Fadern och vädjar för oss. Och det är en mäktig förbön. Det andra. Han har all makt. Och därför är vi, när vi är bekymrade om Gud alls hör oss, så ska vi inte se på oss själva, vara utlämnade åt vår egen svaghet, utan vi ska se att det är han som har makt och som dikterar vad som ska ske, hur Gud ska svara på våra böner. I Hebreerbrevets första kapitel står det: Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från syndarna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Och Hebreerbrevet 8 understryker att det här är en huvudpunkt. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Det stora i den här huvudpunkten är att det att Jesus har all makt kopplas samman med hans översteprästerliga ämbete. Att han har gått in i det allra heligaste med alla våra synder, med världens synder. Och framskaffat en evig försoning. Han har offrat för alla världens synder. Översteprästens stora uppgift var att en gång per år gå in i det allra heligaste och offra. Både för sina egna och för folkets synder. Jesus har gått med sitt eget blod och offrat en gång för alla. Det behöver inte upprepas. Han är den överste präst som har kunnat göra det fullkomliga offret. Det här är huvudpunkten. Det är det som Paulus beskriver i 1 Korintia 15. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Att Jesus nu har lämnat jorden och sitter på majestätets högra sida innebär att allt det här är gjort. Allt det här är färdigt. Han har satt punkt. Han sa ju det fullbordat på korset. Han har vunnit seger över djävulen och allt hans anhang och därmed skaffat oss biljetten till himlen. Det tredje vi ska säga om det här är: vi är kungens tjänare. Kungens tjänare. Vi är med i hans hov. Ni har ju nog hört att det kring ett kungahov så finns det olika ämbeten. Man kan tala om hovmarskalk, om hovkapellmästare, hovfotograf, hovsångare, hovpredikant. Sådana som då har en speciell uppgift att vara nära kungen och som kungen lyssnar till eller får tjänst av. Vi säger också ibland hovleverantör, kanske också på skämt att det är någon som har en viss bestämd leverantör av varor. Då är man hovleverantör. Vi får också räkna oss till den skaran som har en uppgift inför Guds hov. Vi är hovtjänare. Vad har vi för uppgifter i Guds rike inför hans hov? Vi har just i konfirmandundervisningen med Josef talat om Herrens bön, där första bönen lyder: helgat var det ditt namn. Luther förklarar: Guds namn hålls heligt när hans ord lärs rent och klart och när vi som Guds barn lever efter det. Två saker. Den första uppgiften är att lära, att förklara Guds ord. Det är prästens och församlingslärarens uppgift i första hand. Han gör det offentligt på församlingens vägnar, framförallt i gudstjänsten. Men också en vanlig kristen har uppgift att lära Guds ord. Nämligen att i det vardagliga umgänge med familj, med grannar, med vänner, sina arbetskamrater, skolkamrater, ge ett vittnesbörd om vår överste präst och vår kung. I den kristna läran brukar vi tala om att Jesus Kristus har tre ämbeten: präst, profet och kung. Då vi för ut Guds ord till våra medmänniskor är det en fortsättning av Kristi profetiska ämbete. Och en sådan enkel uppgift som att ge en god bok åt en medmänniska kan vara en del av det här ämbetet. Det är kungen som har gett oss uppdraget. Men det finns också en annan sida av att helga Guds namn, att leva efter det. Den sidan ska vi inte glömma bort eller förakta. Den uppgiften utför vi alltid oberoende av om vi tänker på det eller inte. Det är nämligen så att vi 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan, är Kristi tjänare, hans vittnen, ambassadörer. Våra medmänniskor betraktar våra liv, hör våra ord och reagerar på hur vi lever. De ser en återspegling av kungens verksamhet. Får det också ett vittnesbörd om hans eviga makt och härlighet, om hans översteprästerliga ämbete, hans tjänar- och offerämbete. Vi vet att vi en dag ska göra räkenskap inför honom, hur vi har förvaltat hans talenter. Först och främst har vi som leder församlingen ett oerhört och allvarligt ansvar som vi behöver värdesätta och be för. I Hebreerbrevet 13 sägs: lyd era lärare, eller era ledare står det, och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Men vi har alla stränga förmaningar att utföra vår uppgift troget, som i Romarbrevet 14. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Denne kung som nu sitter på Guds högra sida i himlen, han ska komma tillbaka och ställa alla människor till svars. Rent av för varje ord vi har talat, som Jesus säger. Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Det här är ett så strängt ord att vi får skämmas. Och vi ska vara rädda för att leva vårt liv så att vi ska dömas till evig skam och evigt straff. Jesus talar väldigt mycket om det eviga straffet. Det är verkligen allvar. Men kom ihåg, han säger framförallt hur vi ska undkomma det. Han talar om att vi får med frimodighet vända tillbaka till vår överste präst, som aldrig sa ett onyttigt eller syndigt ord. Han levde rent och heligt. Och det får du och jag räkna som vårt liv och vår helighet. Den enda möjligheten för dig och mig att kunna stå inför tronen inför kungen då han kommer till domen är att hänvisa till att han är min frälsare. Han har lidit och dött för mig. I mitt dop har han inneslutit mig i sin rättfärdighet. Därför får jag bekänna med Lasse Lucidor en väldigt allvarlig psalm. Domen fruktar jag väl stort efter det jag har illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Så låt kungen Jesus, din bror, vara din tillflykt när ditt samvete anklagar och dömer. För han sitter på Guds högra sida och vädjar för dig. Med Hebreerbrevet 12 säger vi till sist. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Det får ge oss frimodighet. Han som sitter på Guds högra sida inför Guds tron är min bror och min frälsare. Han har kallat mig, döpt mig, jag är hans. Det får vi tacka honom för, nu och alltid. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.